Jag tror att något av det mest uppmuntrande som jag är med om som pastor, det är när man får höra någon som säger: jag ber för dig och din familj varje dag. Jag vet att det är flera av er som gör just det, men att få höra det värmer också på ett särskilt sätt. Och jag är säker på att vi alla skulle bli väldigt uppmuntrade om vi fick veta av någon annan i församlingen: jag har bett för dig idag. Eller: jag ber för dig regelbundet. Och den undersökning vi gjorde visar att det här behöver vi både be för varandra men också säga det. Så att alla ska veta att det finns andra som ber för mig. En av de flitigaste förebedjarna Bibeln berättar om, det är just aposteln Paulus. Han reste runt i den dåtida världen. Han hade totalt 4 olika missionsresor, kanske ännu fler som inte finns dokumenterade. Och han hade ju grundat flera församlingar. Och ändå tog han sig tid att skriva brev till dem och att be för dem regelbundet. Vilken omsorg! Jag känner en annan som är ungefär som Paulus. Jag var med själv i min ungdom med Operation Mission, både på flera sommarsatsningar i Frankrike och i Italien och sen ett år i Frankrike. Och jag fortsatte sen att skicka också nyhetsbrev när jag jobbade i Indien själv och sen när Helena och jag var där. Och vi har fortsatt sen och skickat ett nyhetsbrev varje år om familjen, bland annat då till George Verver, han som grundade Operation Mission. Nu är han drygt 70 år. Som kuriosa så har han 5000 vänner på Facebook. Det är max vad man kan ha. Han får inte ha fler. Men han har tusentals fler som han håller kontakt med. Och varje gång jag har skickat ett sånt här brev, gissa vem som har varit först att svara? George Verver. Och så kommer det ett personligt svar, så säger han: jag tackar Gud att du fortsätter att vandra med honom och jag har bett för dig och din familj nu när jag har läst ditt brev. Man blir väldigt ödmjuk av sånt där och utmanad i sitt eget böneliv. Men hur ska vi då be? Och vad är viktigt att tänka på när vi ber för varandra? Paulus förbön i början på Filipperbrevet tycker jag ge oss en fingervisning om det. Och du som kanske inte var med förra gången jag talade, så har vi alltså börjat på Filipperbrevet. Och du kan gå in på hemsidan om du har en dator hemma och lyssna på första predikan, så får du liksom kontinuiteten där. Men nu läser vi hela Paulus bön med början på vers 3 i första kapitlet. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända tills nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och var rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Har du tänkt på att Paulus i alla sina brev börjar med att tacka Gud för sina trossyskon på den platsen? Alltså, hur illa det än är ställt med just den församlingen, så hittar Paulus något att tacka Gud för. Han skriver till Korint att det finns omoral och det är oenighet i församlingen. Jättestora problem. Men vad börjar han med? Jo, han tackar Gud för den rikedom av kunskap och nådegåvor som finns där i den församlingen. I Kolosse så var det massa konstiga gnostiska filosofier som hade börjat få instig i församlingen och gamla judiska traditioner. Men Paulus börjar med att tacka Gud för deras tro på Jesus och för deras kärlek till varandra. Bland Thessalonikerna så var det jättestor förvirring om det här med ja, när kommer Jesus och vad händer innan dess? Och en del hade slutat till och med att jobba i den här förvirringen. Men visst börjar Paulus med att tacka Gud för deras tro och för deras kärlek och uthållighet. Och så här i Filippi, här fanns det också problem. Det fanns faran av en lagisk kristendom, vi kommer se det lite längre fram, som hotade evangeliet. Där fanns också oenighet. Men Paulus börjar med att tacka Gud. Tacka Gud för att de har varit med i arbetet för evangelium från allra första dagen. Och så säger han, jag fylls av glädje när jag tänker på er. Och Paulus tacksamhet och glädje när han ber för dem, den bygger på en övertygelse som vi också pratade om sist. Att han som har börjat ett gott verk, han ska också fullborda det tills Jesus kommer tillbaka. Alltså Gud gör inget halvdant. Kommer du ihåg bilden som jag använde sist om keramiken som inte gav upp förrän den där leklumpen hade blivit en vacker glänsande mugg? Så när vi ber för varandra så kan vi faktiskt tacka Gud för att han kommer att fortsätta det han har påbörjat. Gud är inte färdig. Det finns mycket skavanker kvar hos oss alla, men Gud fortsätter. Jag har tagit fram en ny medlemsmatrikel för 2013. Jag hade hoppats att den skulle vara klar till den här samlingen, men den blev inte riktigt klar. Men tanken med en sån här är inte bara att du ska hitta en adress, utan också att du ska kunna ha den nära till hands, kanske i din bibel eller vid sidan om, och be för dina trossyskon. Du kan börja redan nu, för att många av er, de flesta av er, har fått även adresser till värdgrupperna. Så där kan du börja, använd den i din förbön. Så börja med att tacka Gud. Det är ett tips som vi kan lära oss av Paulus. Och det är fantastiskt vad som händer när vi börjar tacka Gud för varandra. Faktiskt. Det andra jag kan lära mig här från Paulus, det handlar faktiskt om mig själv. Paulus säger om Filipperna att han bär dem i sitt hjärta och att han längtar efter dem av hela sitt hjärta i Kristus Jesus. Och jag tror att det lär oss att jag behöver be att Gud ska fylla mig med den här äkta kärleken. En djup och äkta kärlek som kan motivera mig i min förbön. Och jag är övertygad om att ska bönen få en större plats i ditt och i mitt liv, och inte minst då i förbön för varandra, så behöver vi faktiskt be för oss själva att vi ska få bli fyllda med den här djupa och äkta kärleken. Det som vi också hörde om i inledningsordet. Jag vet inte vad som är din första känsla och reaktion när du tänker på andra i församlingen. Ja visst, en del har vi inte alls svårt att tycka om, eller hur? Det är enkelt att sitta ner tillsammans med dem vid kaffebordet eller att umgås med dem på fritiden. Men handen på hjärtat, visst finns det andra som kanske snarare irriterar oss. Som vi kanske blir förargade över. Kanske någon som har sårat mig någon gång. Kanske någon som har motarbetat mig på annat sätt. Som har gått emot något förslag jag har kommit med. Och så finns det en tagg där. Och den där taggen, den kan faktiskt fastna i vårt inre. Och så kanske vi också bygger upp en osynlig mur till den här personen. Blicken mörknar när jag tänker på den här personen. Och ibland kan det till och med finnas oförsonlighet som sträcker sig långt, långt, långt tillbaka i tiden. Tänk att Paulus kunde säga så här: jag längtar efter er alla med Kristi Jesu kärlek. Det här, det är något helt övernaturligt. Det är ingenting som du och jag kan åstadkomma själva. Utan det här är bara någonting som kan ske när vi släpper in Guds kärlek i vårt hjärta. När jag släpper in hans förlåtelse till mig, då blir det mycket lättare att förlåta någon annan. Även den som jag naturligt inte tycker om. Och nu ska jag tala om en sak. Gud har inte befallt oss att tycka om alla människor. Det skulle vara väldigt svårt. Men han har befallt oss att älska alla människor. Och då säger du, vad är det för skillnad där? Jo, jag kan faktiskt älska någon även om jag inte naturligt tycker om den personen. Jag kan göra någonting för den. Jag kan be Gud fylla mig med sin kärlek. Den kärlek som handlar, som gör någonting för en annan. Så när du går igenom antingen värdgruppslistan eller matriken så småningom, så skulle jag vilja ge dig ett tips. Stanna särskilt upp inför de namnen på de personer som du har kanske svårast för. Och be för honom eller henne. Fråga Gud, vad är det som gör att jag reagerar som jag gör när jag tänker på den personen? Och så kan du be om Guds kraft att kunna förlåta. Och be att hans kärlek ska få smälta allt som är fruset i ditt hjärta gentemot den här personen. Och att Guds kärlek får flöda genom dig till honom eller henne. Kan vi komma överens om att be om det? Det sista som vi kan lära av Paulus. Inte bara tacka Gud för varandra och be om Guds kärlek i våra hjärtan till varandra. Det är också de senaste sista verserna här, där Paulus ber. Och vad ber han för? Jo, han ber att de ska växa till andligt, vers 9-11. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Har du tänkt på vad Paulus ber för när han ber för de kristna? Det är väldigt intressant, tycker jag, att studera Paulus förböner. För du hittar dem, som sagt, nästan i varje brev som han har skrivit i Nya testamentet. Och det slår mig vad Paulus inte ber för. Han ber till exempel aldrig att de ska slippa förföljelse och svårigheter. Gör han inte. Han ber överhuvudtaget nästan aldrig för de där yttre sakerna som är så vanliga i din och min bön. Alltså det här med pengar och jobb och hälsa och så vidare. Det betyder inte, och missförstå mig nu inte, att vi inte får eller ska be för sånt. Tvärtom. Paulus säger själv så här, att vi ska få lägga fram allt inför Gud. Alla våra bekymmer. Allt det som tynger oss får vi lägga fram inför Gud. Det är en förmån. Ingenting är för stort och ingenting är för litet. Men ändå, när Paulus ber för sina trossyskon, så riktar han alltid in sig på det som är det allra viktigaste. Att de ska få växa i sitt kristna liv och i sitt förhållande till Gud. Låt oss bara kort se vad han ber för här. Han ber att deras kärlek ska överflöda mer och mer. Och det är en bön som jag vill be för vår församling. Och som jag hoppas att du vill be för vår församling. För kärleken, den är som det här smörjfettet för ett nav. Jag vet att när jag cyklar ju rätt så mycket, som ni vet. Och på den gamla cykeln så blev det trögt till slut. Och jag hade lite svårt, för att navet var lite sönderrostat där. Så det var svårt att öppna det. Men jag visste att jag behövde egentligen öppna navet och fylla på med nytt fett, smörjfett. Och kärleken är som det där smörjfettet i navet. Det behövs en rejäl dos gång på gång. Det är likadant med kedjan, den behöver också bli inoljad så den går smidigt. Och Bibeln säger att Gud vill utgjuta sin kärlek i ditt och mitt hjärta. Så att den flödar över mer och mer mot varandra. Och kanske, det här är den viktigaste bönen jag kan be för mina trossyskon. Att Guds kärlek ska få överflöda och ta bort det där gnisslet som så lätt kommer in i våra relationer till varandra. Men Paulus slutar inte där. Utan han säger att också att er kärlek ska leda fram till insikt och klart omdöme så att ni kan avgöra vad som är rätt. Alltså, kärlek i Bibeln är inte sentimentalitet eller bara känsla. Utan Guds kärlek är någonting som påverkar både mitt hjärta och min hjärna. Kärleken är inte blind och den är aldrig frikopplad från sanningen. Den hjälper oss att se skillnad mellan det som är sant, äkta och det som är falskt. Jag tycker det här behöver vi mer än någonsin i vår tid. Där kärlek ofta likställs med tolerans. Och liksom acceptera precis vad som helst i kärlekens namn. Det är så här att jag kan aldrig säga ja till det som inte Gud säger ja till. Och därför säger Paulus, behöver du och jag ett sunt omdöme. Vi behöver helt enkelt be för varandra att vi inte påverkas i fel riktning av massmedia, tv, internet och annat. Att vi faktiskt ska fortsätta att älska det Gud älskar, men också avsky det som Gud avskyr. Och Paulus säger att målet det är att vi ska stå där rena och fläckfria på Kristi dag. Och i grekiskan så ordet för ren, det betyder någonting som kan utsättas för starkt solljus utan att en enda fläck blir synlig. Wow, det är en ganska hög målsättning det. Men dit vill alltså Gud föra oss. Jag kan inte säga att jag är där än, och det tror jag ingen av er kan säga heller. Men det är vad Gud vill. Så låt oss be för varandra att vi kan faktiskt gå åt det hållet. Så när jag ber för en företagare så kan jag be att han eller hon ska ha så stark integritet i alla sina affärer och i alla sina kundrelationer att han eller hon vinner respekt och trovärdighet för sitt kristna liv. Och när jag ber för ungdomar så kan jag be att de ska kunna sålla bort allt det som förstör och orenar det inre och att Jesus ska bli mer och mer synlig i deras liv. Så att kompisarna ser att här är det något särskilt med dem och blir nyfikna på deras tro. När jag ber för sådana som är anställda i något företag så kan jag be att de ska kunna stå upp utan kompromisser för det som är sant och rätt. Också på fikarasten. När det kan ta emot ibland. Och när snacket går åt fel håll. Att man ska våga stå upp för sin tro också om det kan blåsa en tuff motvind. Det här behöver vi be för varandra. För det här är inte alltid så lätt. Och så säger Paulus till slut att han ber att de ska bli rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Vad betyder det? Jag tror att det betyder att den vi ber för, att vi ber att de ska kunna handla rätt i alla lägen. Och att deras liv ska få bära sådan frukt att Gud blir ärad. Att människor ser på dig och mig och säger, oj vilken Gud de har. Oj, tänk att Gud har gjort det här i hans eller hennes liv. Det kan vara olika frukt i ditt och mitt liv. Men jag tror att det handlar om sånt som gör att tron får konsekvenser i vardagslivet. Och att människor påverkas av ditt och mitt sätt att leva. Att de blir nyfikna. Tänker, det där skulle jag vilja ha också. Så tror jag att Gud vill att vi ska be för varandra. Att vår kärlek ska växa. Att vi ska förstå mer och mer vad som är viktigt. Att vi ska kunna skilja mellan rätt och fel. Att vi ska kunna stå upp i alla lägen för vår tro. Vill du vara med och be på det här viset? Jag tror att en sån här förbön, det är att gå in i en förändringsprocess. Därför att när jag ber, då utmanas jag själv att förändras i den här riktningen som jag ber. Så vill du vara med och be. Börja med den här värdgruppslistan som du kanske redan har fått ut. Och så får vi fortsätta. Jag hoppas att till nästa söndag har klar den här matriken som du också kan få använda då. Och du behöver inte bara be för dem som formellt är medlemmar, utan vi kan be för alla dem som finns med i vår gemenskap. Sen ska vi naturligtvis be för arbetskamrater och vänner som ännu inte tror, att de ska få en tro. Men börja och be för dina trossyskon. Be att vi ska få vara en gemenskap där kärleken, glädjen och generositeten får vara kännetecknet. Och där vi får växa på ett sätt att Jesus blir känd och älskad i hela den här bygden. Ska vi be. Tack Jesus för att du vill låta din kärlek få ingjutas i våra hjärtan. Tack att vi får be för varandra. Tack Jesus för förbönens möjligheter. Tack också för det du gör i våra liv. Att vi kan få tacka för varandra. Tacka Herre för var och en som finns i den här församlingen. För den trohet som finns. För den villighet som finns att tjäna dig och tjäna i församlingen. Men också Herre att vi får be för varandra. Att vi allt mer får växa till. Att vi får bli mer och mer lika dig och att vi kan få utstråla det här livet på vår arbetsplats och i vår vardag. Och så ber jag att din kärlek ska få finnas där ännu mer som ett smörjfett i vårt inre. Som tar bort den här irritationen och ilskan och allt det där som kan komma emellan. Och att istället förlåtelsen ska få prägla våra relationer till varandra. Hjälp oss att älska även de som vi inte tycker om naturligt. Låt din kärlek få bo i bland oss ännu mer. Jag ber så i Jesu namn. Amen.